historia. I podden Det sjukaste som hände pratar vi om sånt som man kanske inte tänker är historia, men som förändrat oss och påverkar oss än idag. Lyssna på Det sjukaste som hände på UR Play.
Sedan den 1 januari 1925 har Sveriges Radio upplyst, informerat, rapporterat, skapat, roat, förundrat och underhållit.
Hallå, hallå, Stockholms rundradio. 1926 talade konungen för första gången i radio.
Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna.
En 26-årig kvinna av kurdiskt ursprung sköts
ett svart hål i rymden.
Guldet är klart där!
Och nu är han redo för att ta det första steget på månen.
Det är något av en historisk dag idag.
Oj, Sverige fick 10 poäng.
Gå in på 100.sverigesradio.se. Där hittar du massa ljudklipp från Sveriges Radios 100-åriga historia. Och 100 ska skrivas med siffror.
Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Ekot börjar med att de anställda på konkursade Northvolt idag fått besked om hur framtiden för verksamheten kommer att se ut. Vår reporter Viktor Jensen, du har följt turerna. Vad är beskedet idag?
Det är att konkursförvaltaren har fått fram ett avtal, en överenskommelse som gör att man kan fortsätta med viss produktion och viss verksamhet trots konkursen. Det betyder att runt 1700 anställda kan fortsätta jobba på Northvolt trots konkursen. Men det innebär också då att det är tusentals som får sluta, som tvingas lämna sina jobb och som då kommer att arbetsbefrias. Exakt hur många det handlar om är lite oklart, men tusentals personer handlar om i alla fall.
Och många anställda har ju levt i ovisshet sen konkursbeskedet. När kan var och en få ett mer definitivt besked?
Man kommer från och med imorgon att börja skicka ut information till de som blir arbetsbefriade. Sen kommer det ta ett litet tag innan alla får ta del av den informationen.
Det säger vår ekonomireporter Viktor Jensen. I avtalsrörelsen har Sveriges kommuner och regioner kommit överens med sina fackliga motparter om att förlänga de nu gällande kollektivavtalen i väntan på att industriparterna ska bli klara med löneökningarna som ska bli norm för andra. Avtalen för omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner löper egentligen ut vid midnatt, men förlängs nu tills vidare med 7 eller 14 dagars uppsägningstid beroende på avtalsområde. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kan inte ställa upp i presidentvalet om 2 år. Det är efter att en domstol idag dömt henne för bedrägeri för att ha fuskat med EU-pengar. Enligt domen får hon inte från och med idag väljas till offentliga ämbeten. Hon döms till 4 års fängelse, 2 år villkorligt och 2 år med fotboja och ska även betala 100 000 euro i böter. Men nyss meddelade Le Pens advokat att hon kommer att överklaga domen. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter. Det rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor för de felaktiga registreringarna. Dödssiffran efter en explosion i en kolgruva i norra Spanien stiger. Hittills har 5 personer konstaterats döda och ytterligare 4 har skadats. Och ett par av de som fanns i gruvan vid explosionen ska ha klarat sig oskadda. Helikoptrar har fört de skadade till sjukhus. Och det avslutar Ekonyheterna 3:03 med Julia Brynolfsson.
Där är sporten, först med en skadeuppdatering.
Speedway-stjärnan Ty Woffinden hålls nedsövd, men hans tillstånd är stabilt efter gårdagens krasch. Det meddelar hans polska klubb på sin hemsida. Det var under söndagen som 34-åringen fick föras till sjukhus med helikopter i samband med en träningsmatch i Polen. Klubben skriver att han opererades under natten och anlände till sjukhuset med flera frakturer samt en bröstskada. Woffinden har 3 VM-guld och tillhör för tillfället Västervik.
Rapporterar Gustav Bjärsten. Här ett annat besked som kommit under dagen.
Säsongen är över för Edvin Anger. Den svenska skidstjärnan skulle ha avslutat sin genombrottssäsong med SM i Kalix i veckan. Men Anger har blivit sjuk och bekräftar för Expressen att han tvingas ställa in. Anger tog världskuppen med storm den här säsongen och slutade tvåa i totalen. Han knep även två stycken bronsmedaljer vid VM i Trondheim.
Reporter Kristoffer Karlsson, jag heter Samuel Selén.
Där är P1, Sveriges Radio.
Om statistiken på dina yogapass på morgonen skulle bara spridas i sociala medier, Katrin, hur skulle det kännas?
Ingenting. Det skulle vara den största gäspningen någonsin. Alltså, den redaktion som valde att publicera det här skulle få så underkänt.
Prins Daniels löprunder, de finns nu spridda på Darknet, säger jag som om jag visste hur man tog sig in på Darknet. Men det låter spännande, tänker jag.
Jag trodde det var prins Carl Philips löprunder.
Ja, förlåt. Det måste ju vara prins Carl Philips löprunder. Kan det finnas prins Daniel? Så det vet jag inte. Vi tar tillbaka. Prins Carl Philips löprunder. Du har helt rätt. Nu får ju då användarna på Darknet veta vilka dagar under 2017 som då prins Carl Philip hade det motigt i uppförsbackarna. Jag är inte säker på vad de ska göra med den informationen.
Träffas i små grupper och diskutera hans löparteknik.
Finns det någon information i din dator som du verkligen inte vill dela med omvärlden?
Ja, men jag skulle ju aldrig avslöja det här. Det vore ju som förra gången när jag nästan gav ifrån mig ett lösenord. Jag har lärt mig min läxa.
Klokt. Welcome on inside and we can watch the news and be naked. Det här var Chloe Kisha med låten Sex, Drugs and Existential Dread. En titel som gör att man kanske ändå måste lyssna lite mer på Chloe Kisha.
Jag känner att du har tillägnat den till mig efter att jag håller på att ställa frågor till dig om meningen med livet och finns Gud. Tack!
Välkommen till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Ransom Hub, Katrin. Det heter uppenbarligen gruppen som stal data som vi pratade om. Från appen Sportadmin. Mm. Och Ransom Hub har som regel att inte angripa företag i Kina, Nordkorea, Ryssland och ett antal tidigare sovjetstater enligt Dagens Nyheter.
Är det en indikation på vilka de samarbetar med?
Jag bara nämner det. När de inte lyckades pressa pengar av Sportadmin så la Ransom Hub då ut all informationen på Darknet där de väl brukar hänga, kan jag tänka mig. Som ett slags straff, tänker jag. Och i den här läckan så finns regeringsmedlemmar, flera personer ur hovet och kändisar i alla alfabetets färger. Det läckta Sportadmin används av 1700 idrottsföreningar i Sverige. 3,6 miljoner rader information om bland annat 3500 personer med skyddade personuppgifter. Och nu undrar jag, vilken av de här siffrorna är mest intressant? Alltså 1700 idrottsföreningar, 3,6 miljoner rader information eller 3500 personer med skyddade personuppgifter?
Alltså det som är mest allvarligt måste ju vara de som har skyddade personuppgifter. Mm. Där kan det ju vara fara och färde om det röjs.
Det finns cirka 28 000 personer som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. Och då undrar man, betyder det här att de 25 000 andra inte rör på sig så mycket, inte sportar?
Det tror jag inte att du kan dra sådana slutsatser. Nej. För det är ju så att många av oss som sportar inte nödvändigtvis loggar det på det där digitala sättet.
Det är även så att prins Carl Philips olika aliases avslöjas här. Har du haft några alias, kanske?
Jag har ju lärt mig av dig att genom att berätta om mina drömmar så avslöjar jag sånt som jag inte förstår själv. Och vis av den erfarenheten eller informationen som du har delat med mig så tror jag inte att jag överhuvudtaget ska röra mig runt kring alias och vad jag skulle kunna ha för alias eller skulle ha för alias om jag var tvungen att ha ett alias.
Alltså jag tror att alias faktiskt avslöjar väldigt mycket om människor.
Ja, jag menar det.
Och folk försöker hitta något som liksom ändå ligger nära eller som är betydligt bärande. Jag tänker, vad skulle prinsens alias kunna vara? Har du någon...
Jag har inte alls grubblat på det.
Nej, men, det känns ändå sunt.
Ja, ja. Men han har ju sina intressen där för, vad är det, porslin och design och sådana saker. Mm. Han kanske kallar sig för designkillen.
Mm. Jag tänker att prinsen@hotmail.com skulle kunna funka, för då skulle ju ingen tro att det var prinsen.hotmail. Ja, jag vet inte. Vi går vidare. Helgskrällen i näringslivet i Sverige är att Volvo Cars styrelse med omedelbar verkan sparkar sin vd. Mm. Förr i världen då visste ju hela Sverige vad Volvos vd hette. Katrin, vad hette den sparkade vd:n?
Jaha, precis.
Förr i världen så kunde vi svara på den frågan.
Samuelsson är det nya va, i alla fall.
Så
eller
bra.
Tillfälliga.
Exakt. Jim Rowan får gå på dagen. Meddelades det på söndagens eftermiddag. Det är ju väldigt dramatiskt ändå.
Jag var på teater då, det var därför jag missade.
Ja, exakt. Och 74-åriga Håkan Samuelsson återvänder som vd. I förra veckan, jag ser en trend där, i förra veckan så fick ju James Bond-filmerna nya producenter, bland andra Amy Pascal. Hon är då född 1958, hon är alltså 67 år. Och igår berättade ju Donald Trump att han är lite sugen på en period till då mellan hans 82 och 86 år. Alltså. Är det här med åldersdiskriminering över?
Det vore ju bra om åldersdiskrimineringen var över. Men skulle man inte kunna tänka sig att det finns lite andra faktorer bakom? Alltså jag vill inte paja din spaning. Men Samuelsson ska väl bara sitta tillfälligt innan de har hittat någon ny fast vd. Trump... Ah, han har ju sina bevekelsegrunder, så att jag vet inte.
Nej, det är lite, det är svagt.
Ja. Vi pratar om för anekdotiskt.
Vi pratar om någonting annat.
Det är ju makalöst. Alltså att man kan köpa ett djur på mataffären, liksom.
Visste du det, Katrin, att man kan köpa djur på mataffären? Det här ska handla om Gullefjun och Pricken som vi hör här i bakgrunden. Det är två små kycklingar som bara är några veckor gamla. Det intressanta är att de här kommer från köpeägg. SVT har pratat med Nathalie Eriksson som köpte ägg från mataffären, la dem i en kläckningsmaskin och 21 dagar senare så kom då Pricken och Gullefjun.
Ska hon sen slakta dem för att få superfärsk kyckling eller för att få nya husdjur?
Jag tror att just vinkeln hittills är nog inte slakt. Men
då är det ju gulligt.
Ja, de är gulliga. Men skulle du påverka här din syn på ägg nästa gång du går och köper ägg i affären? Tänker du, det kan vara Pricken och Gullefjun?
Mm. Jag kommer från och med nu ha dem i kylskåpet. Jag har under lång tid faktiskt haft dem bara på diskbänken för att det var någon som sa att de behövde inte stå kallt.
Då kanske ska göra det. Kläckningsmaskiner. Jag tänker, kan det här ha med Sveriges beredskap att göra? Att alla kan göra sina egna kycklingar?
Nej, men det är väl bra när vi ska tänka mer på hur vi ska hantera det här med föda i händelse av kris eller krig.
Jag tittade, de kostar ju mellan de billigaste 250, kanske de dyraste 1500 kläckningsmaskiner. Så det här är ju fullt möjligt.
Men nu förde du ju då hela historien till det här lite mer obehagliga, det vill säga slakten. Skulle du klara det?
Jag skulle tro jag har svårt att nacka en kyckling hemma. Men man vet inte vad som händer. Jag tycker vi ser påsken an med denna nyhet och inleder dagens program. Katrin, jag föreslog ju att vi skulle försöka ransonera Trump-relaterade nyheter här i talkshow. Och ha som gräns att prata Trump högst var tredje, fjärde dag kanske.
Det har vi misslyckats med.
Ja, och du var ju inte ens entusiastisk över det när från början. Men jag tänker så här,
det var nu, mer realismen i det hela som jag
nu
frågasatte.
Nu är det fjärde dagen, tänker jag. Vill du lätta ditt hjärta? Är det någonting du känner att du behöver prata om?
Om vi ska se vad som hände i helgen så tror jag att det som jag fastnade mest för var att jag tyckte att det var ett genidrag av Alexander Stubb att spela golf med Donald Trump. Mm. För att han ju älskar sin golfbana, sannolikt är på ganska gott humör och att det är en smart väg in för att ha dialog med presidenten att spela golf med honom.
Ja, nej men verkligen. Så länge Alexander Stubb har en ganska hög handikapp, det tror jag är viktigt.
Nej, de spelade ihop.
Ja,
jag kollade
det
upp det där
för
att jag tyckte det var dåligt i rapporteringen vem som vann och sen tror jag att det var så att de faktiskt spelade ihop och mötte några andra.
Smart. I floden av sensationella uttalanden från Vita huset så har det ju varit svårt att förutse vad som faktiskt kommer att påverka oss. Det har ju rapporterats om en sorts utrensning av mångfald, jämställdhet och inkludering i näringslivet, det har vi talat om. Men vad som kanske inte är lika känt är vad som händer inom den medicinska forskningen. NIH, Katrin, vet du vad det står för?
Nej.
National Institute of Health, det är NIH, som i sin tur består av 27 olika institut och sysselsätter hundratusentals forskare. Huvudkontoret ligger i Maryland, precis 20 minuter från Vita huset. Och man är världens största offentliga finansiär av medicinsk forskning. Där har man stoppat 400 projekt bara den senaste månaden. Klimatforskningen läggs ner, rapporteras det. All forskning som har med att göra med covid-19 och coronavirus har upphört på en direkt uppmaning från vaccinskeptiken Robert F. Kennedy, USAs nya hälsominister. Och nu är många forskare som fruktar att man kommer slå ner på mRNA-vaccinen och strypa pengarna. Flera anonyma källor inom NIH ombads den 6 mars att sammanställa listor på de som jobbar med den här tekniken och skicka in, utan att egentligen förklaras varför. Och det har inte utfärdats något totalstopp, men de anställda börjar bli nu nervösa och oroliga över finansiering, och det är lite inofficiellt så ges rådet att de som ska söka pengar inte ska nämna mRNA i sin ansökan. Välkommen till talkshow, Matti Sellberg, professor i biomedicinsk analys.
Tackar.
Matti, vad tänker du när du hör det här?
Ja, det är ju ganska oroväckande, och man ska ha klart för sig att det pågår oerhört mycket forskning runt mRNA just som cancervaccin och vanliga vaccin och all typ av genomföring. Så att, och man måste ha klart för sig, en stor del av den amerikanska biotechindustrin bygger just på den här teknologin och håller på att expandera fantastiskt sedan covid-pandemin. Så att det är lite svårt att förstå.
Och för den som inte då omedelbart vet vad mRNA-forskning är och innebär?
Ja, det är alltså mRNA är ju en budbärarmolekyl in i cellen som överför DNA-informationen till protein. Och det här protein, det är ju det sen som kan bli vaccin eller ett enzym eller typ någonting som kroppen behöver. Och den har ju fått ett oerhört genomslag genom den här covid-vaccinen. Och man applicerar den här teknologin som är oerhört kraftfull på väldigt många olika fält. Så att det är någonting som vi kommer att se väldigt många nya läkemedel som är baserade på mRNA närmsta 10 år.
Och att ett sånt här rykte då börjar spridas att någon från NIH inte säger rent ut, men säger det vore nog smart om du tog bort det ur din ansökning och sånt där. Hur stor påverkan får det, tror du?
Ja, jag tror att det kan få en väldigt stor påverkan. Och jag menar, Nature publicerade ju en liten undersökning de hade gjort där 75% av då forskare i USA kan tänka sig att flytta på sig, kanske hitta ett annat land. Och jag tror att det är framförallt kanske inom de utsatta områdena, och vi får väl hoppas att just mRNA och genetiskt material inte blir det, för att USA är en driving force i det här, men det, så att det vore hemskt olyckligt.
Men är det så att mRNA är ett rött skynke för vaccinskeptikerna? Är det därför som man eventuellt då kommer att dra in forskningsmedel till då?
Ja, det skulle, jag kan tänka mig att det finns en koppling till det där, i och med att antivaxxers var väldigt aktiva just mot mRNA-vaccinen mot covid. Så att det är inte otänkbart att det kan finnas en koppling där.
Och för där har ju talats om, vi har läst om, alltså väldigt tidiga studier visserligen, men där det finns till och med diskussioner kring att du kan hitta ett vaccin mot vissa typer av cancer via den här sortens forskning. Stämmer det?
Ja, oh ja. Och det finns alltså ett amerikanskt företag som heter Moderna som då var med och tog fram ett av covid-vaccinen. De har kommit väl, de är nu inne i fas 3-studier på cancervaccin, och de är oerhört lovande, den här typen av studier. Och just mRNA har en väldigt, troligtvis en väldigt stor plats i att kunna behandla cancer framöver.
Det låter ju galet det här som om man å ena sidan känner att här finns det en ny typ, för det här är ju ganska, det är en ny forskningslinje det här med DNA-forskningen, eller?
Ja, ja, den är inte så ny, men den har exploderat de senaste, alltså från man kunde förstå att det är möjligt att göra storskalig produktion av mRNA. Det visste man inte innan. Man visste att man kunde använda det och i små skala och i små studier. Men nu vet vi att vi kan använda det globalt. Och därför så har det fått det här oerhörda genomslaget.
Mm. Och å ena sidan då, och till och med cancervaccin, cancer som vi har forskat på runt hela världen för miljarder så länge. Och sen finns det någon slags idé om någon, kanske ett genombrott. Och sen finns det då en hälsominister som ju då upplever att man inte ska hålla på med det. Det verkar så svårt att förstå.
Ja, jag menar det är ju vetenskap drivs av reproducerbarhet. Det vill säga att du gör en sak och sen kan du upprepa det igen och igen och igen och du får alltid samma resultat. Då har det blivit fakta. Mm. Och det är ju fakta som måste vara det som driver oss och som gör vi fattar beslut på. Det vill säga att vi vet att det här fungerar, vi har testat det och då kommer vi använda det. Det är fakta som måste vara grunden för hela vårt agerande.
Jag tänker att det här får ju internationella konsekvenser långt utanför USA, eftersom USA ju har drivit den här utvecklingen och forskningen väldigt tydligt. Och som du sa tidigare, den här undersökningen som då är gjord, det är 1400 forskare som har svarat på frågan och 75% är då redo och säger sig vara redo att flytta från USA. Vad tänker du om det?
Har du gjort i ordning skrivbord, exakt, labbsalar? För att kunna ta emot dem.
Alltså vart tar de vägen?
Jag tror att det här kommer få gå ganska stora konsekvenser. Ja. Och jag tror att inom Europa och även i Asien så tror jag att man förbereder sig på möjligheten att ta emot de här forskarna. Det är ju inte bara de som är, tänker nu att du kanske är 30 år, du har jobbat och gjort, du har doktorerat i USA och så har du forskat lite till och så tänker du en karriär där. Och så märker du att det kanske inte blir just här. Och då söker du någon annanstans. Och forskare är oerhört innovativa liksom, per definition. Och det gäller ju också hur de ser sina karriärer. Så att de vänder ju väldigt fort. Så att det här kan gå väldigt fort. Och det, Europa tror jag står redo och ta emot många av de här som inte hittar någon liksom, plats i USA. Och säkerligen i Asien också.
Och då känner man som svensk, känner man direkt. Hur vill vi ha hit dem och i sådana fall hur får vi hit dem?
Vi vill absolut ha hit de bästa. Ja. Det är utan tvekan. Och det, nu finns det ju stora utlysningar till exempel via Vetenskapsrådet. Och de är ju, i tiden ligger de ju fenomenalt. Va? Mm.
För då måste ju Sverige kunna slanta så att de ska kunna fortsätta att bedriva sin forskning.
Ja, precis. Och det är ju, har man bedrivit framgångsrik forskning i ett antal år så är det ju väldigt troligt att man kommer att göra det framöver också. Och det är ju den typen av forskning vi vill stötta.
Mm. Men får man som forskare ta med sina forskningsresultat hur som helst? Det kan inte vara så att den institution där man har bedrivit forskningen äger resultaten?
Jo, de som är genererade på det stället äger dem. Sen kan man ju då utveckla den forskningen, ta fram nya resultat och driva en egen linje. Och det finns inga hinder för. Men kommer man från ett bolag, då är det betydligt större restriktioner.
Matti, du ska, om jag förstår rätt, iväg på en vaccinkonferens i USA.
Ja, just det, i Washington.
Hur känns det? Det känns
jag ser inga problem med det. Jag är oerhört nyfiken på de nya data som kommer att presenteras. Så att jag ser fram emot det.
Ja, men, och det tänker man att det måste finnas en del av den här forskar-communityn som pågår alldeles oavsett det här. Men de här forskningsbidragen som då kommer från NIH, hur viktiga är de? Utan dem så kan man helt enkelt inte fortsätta forska lika effektivt.
Ja, det är, alltså för många forskare så är de är helt beroende av NIH. Mm. Så att det är ungefär som om Vetenskapsrådet och Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden samtidigt skulle sluta och betala ut några pengar. Det kan få förödande konsekvenser då inom vissa områden, självklart.
Men när forskningen blir så här politiserad på en konferens, så känner du dig fri att säga ditt hjärtas mening?
Ja, nej, men jag tror att folk vågar säga sin uppfattning, därför att det vi inom vetenskapen, det vi rapporterar, det är våra observationer, det vi uppfattar som vår kunskap. Och det är det vi ska presentera, det är det vi ska diskutera och ifrågasätta. Det är vad vetenskap är.
Avslutningsvis, att i förlängningen, vi är ju väldigt tidigt i det här och Trump har ju varit där i 2 månader och mycket kan förstås hända, men man tänker att om en sån stor del av de här mest framstående forskarna redan nu är liksom redo att söka sig utanför USA, så kommer ju deras forskning att kunna fortsätta, så att mänskligheten kommer kunna ta del av det här förhoppningsvis på samma sätt, men Amerika kommer ju bli frånkört helt enkelt. Ser du det här eller är det alldeles för tidigt att spekulera i sånt?
Det är alldeles för tidigt att spekulera i det. Men det, skulle det här fortsätta och det kanske blir mer utbrett. Va? Det är uppenbarligen så att de kanske ändrar prioriteringarna. Som fråga så är det kanske andra fält som blir mycket mer framgångsrika om man satsar på USA. Men det får vi ju se helt enkelt.
Mm, det får vi. Tack så hemskt mycket Mattias Hellberg för att du kom till Talkshow för att prata om vad som just nu pågår. Lite under radarn än så länge inom medicinsk forskning.
Den amerikanska dominansen på Nobelprisfronten kanske kommer att förändras. Alltså om man vill se någon liten ljuspunkt.
Det är bra att du ser de positiva tecknen i tiden. Vi lyssnar till Espresso. Låten som fick Sabrina Carpenter att förra året förvandlas från ett löfte till en av världens mest spelade artister. På torsdag kommer hon till Sverige med två spelningar i Stockholm på torsdag och fredag. Ska du gå, Katrin?
Jag har inga biljetter.
Men du har koll på Sabrina Carpenter?
Jag har precis köpt biljetter till Tåström idag om det är en indikation.
Men då kommer du lära dig någonting tror jag nu. Sabrina Carpenter föddes 1999 i en liten stad i Pennsylvania, yngst av fyra systrar. Hennes mamma var och är kiropraktor, pappa säljer och reparerar röntgenapparater och Sabrina bestämde sig enormt tidigt för en artistkarriär och hoppade av skolan. Och tilläts hoppa av skolan och bli homeschooled, som man kan göra i Amerika, redan som 10-åring.
Det var väldigt tidigt.
Om din 10-åriga dotter hade kommit hem och sagt att hon ville spela in lite löjliga filmer med mobilen och hon hann inte riktigt med skolan så...
Så hade jag sagt nej, inte bara för att man inte får hemskola sina barn i Sverige, utan för att jag hade tyckt att det var tidigt för ett sånt drastiskt karriärval.
Ja.
Sabrina men det gick ju bra uppenbarligen.
Ja, men verkligen. Hon var ju den enda av systrarna med den här ambitionen. Jag tänkte att hennes tre äldre systrar, då kanske föräldrarna tänkte att man kan liksom, en kan gå till spillo på något sätt. Pappa byggde i varje fall en liten inspelningsstudio åt henne under trappan, så där som i Harry Potter. Och när hon var 12, Sabrina, så skriver hon ett kontrakt med Disney om att göra 5 skivor. Hon hade då deltagit i någon talangtävling där hon kom på tredje plats och fick träffa Miley Cyrus som var en förebild.
Ja, men jag tänkte precis på Hannah Montana, Miley Cyrus.
Mm. Tänk rätt tror jag. Välkommen till Talkshow i P1, Kajsa Heidel, kritiker och musikredaktör på DN Kultur.
Hej och tack så mycket.
Kajsa, hur är du peppad på att gå på konserterna på torsdag fredag?
Ja, men jag är nyfiken ska jag säga på vad det här ska bli för någonting.
Det här var ju så att mellan 2012 och 2019 så släppte då Sabrina Carpenter 4 av de här albumen som hon var tvungen att ge ut utan att riktigt kanske hitta sin egen röst. Och så 2022 så kommer albumet Emails I Can't Send med en låt som heter Nonsense. Och där hittar hon kanske den speciella tonen som ledde framåt. Vi kan lyssna precis på avslutningen på låten Nonsense. This song catchier than chicken pox is. I bet your house is where my other sock is. Woke up this morning, thought I'd write a pop hit. How quickly can you take your clothes off, pop quiz? Berätta Kajsa, vad är det här för fniss?
Ja, det är ett väldigt fritt och lekfullt fniss. Jag tycker att det kanske är lite taget ur sin kontext här då, men det handlar väl väldigt mycket på den här skivan och framförallt på den här låten att hon hittar sitt historieberättande om sig själv och sina liksom förälskelser och hjärtekross och så vidare. Men hon berättar liksom väldigt mycket utifrån sig själv. Sen tycker jag att det är så kul att det är så intelligent låtskriveri fast förpackat i någon slags dum, tramsig förpackning. Och det här slutet är väl ganska talande för det. En sak till om det här slutet är ju också att den fick spin den här låten för att hon förändrade slutet under varje konsert. Så att hon freestylade fram ett nytt slut. Jag tror hon har gjort liksom uppemot 800 eller... Nej, förlåt. Det kan inte stå. Men kanske 80 olika slut på den här låten. Eller på slutet just. Och att de skulle bli ganska snuskiga också som hon körde då live. Alltså, hon är bara liksom lekfull och kul.
Mm. Och det där med texterna, för ibland så tänker man... Vi pratade ju Taylor Swift hela förra året och...
Framförallt du.
Framförallt jag. Men då så tänker man att just texternas betydelse när vi som icke-engelsktalande hör en engelsk låt så blir ju texten bara något som bär en melodi. Mm. Men de blir ju så viktiga och så även för Sabrina Carpenter. Mm. Den här skivan som hon gjorde, den heter Sweet and Short. Och Sabrina Carpenter är ju short, tveklöst. Hon är 1,52 lång. Ja. Väldigt kort. Och söt.
Och väldigt sweet.
Och väldigt sweet. Mm. Men samtidigt...
Jag associerar lite till... liksom, tänker en väldigt ung Dolly Parton.
Ja, hon har ju anledning. Till och med gjort en duett med Dolly Parton.
Jaha, ja. När jag ser henne bara så tycker jag att det är någonting som...
Och det är något fantastiskt om man tittar på, om man googlar på Dolly Parton och Sabrina Carpenter, deras första möte i studion. Mm. När de båda blir lika lyckliga över att se att de är båda lika...
Du måste titta i en spegelbild.
Korta, exakt.
Ja, men för det är också det långa, böljande blonda håret och någonting i uttrycket.
Ja, men verkligen. Även när Sweet and Short, då innan det här, inför albumet så bläddrade hon igenom då en massa herrtidningar från 50- och 60-talen och förklarade att hon blev inspirerad av bilderna på kvinnor som verkade väldigt starka men som också var hyperfeminina. Och, säger hon, och jag tänkte, om hon på bilden bara sa vad hon egentligen tänkte. Hon säger också att på albumet så står ju då på två ben. Den ena är den här superhitten Espresso som vi hörde inledningsvis och som alla väl har hört. Och den andra heter Dumb and Poetic. Kan du lyssna bara jättelite på den? You're so dumb and poetic. It's just what I fall for. I like the aesthetic. Every self-help book you've already read it. Cherry pick lines like they're words you invented. Gold star for highbrow. Vad gör den här låten så viktig för Sabrina Carpenter?
Alltså, dels är det ju en motpol till den här väldigt superpoppen på Espresso som har blivit den stora hitten. Men den här är ju liksom mer introspektiva, akustiska balladen och sådär. Men sen tycker jag att också i den här låten och också mycket på hela skivan så skriver hon ju och berättar om sina, sitt dejtande. Liksom, både lyckade och misslyckade exempel. Och i det här fallet så är det ju ett misslyckat exempel där hon beskriver om liksom en kanske man som hon inte får fatt i liksom, som vad är det, alltså det är så roliga texter hon sitter och jerking off till Leonard Cohen och alltså, hon beskriver en sån extremt rolig karikatyr. Nej, det är ju barnförbjudet där. Men också så här, att det roliga dissa liksom, genom hela texten. Hon säger bland annat att han, den här mannen, ska save all your breath till din floor meditation. Alltså, ni förstår, det är liksom nästan en sån här Love is Blind-Ola-typ som hon sjunger om i den här låten.
Hon blandar ju stilar väldigt friskt på den här skivan. Ofta så tycker man ju att artister, hon pratar om att artister hittar sin stil. Mm. Och det brukar ju betyda att man liksom kan kategorisera dem, och kanske speciellt i Amerika, att genre är viktigt. Men hon är liksom i alla genrer. Hur kommer hon undan med det?
Ja, men jag tycker nog inte att jag håller med om riktigt om det. Så musikgenre är ju mer och mer så här, skulle, alltså genrer, vad är genre? Det har liksom lösts upp i någon slags moln av pop inom bred bemärkelse. Så att jag tror att hon liksom hoppar mellan country till liksom yacht rock till pop och så vidare. Det är nog ganska synonymt med ganska många andra artister, popartister. Men det man menar kanske med att hon har hittat sin stil, det är att hon har hittat sin språkliga stil. Hon skriver ju sina låtar själv tillsammans med andra förvisso, men hon har ju ändå hittat ett berättande som inte har funnits där tidigare, men ett liksom ett mer, vad heter det, confessional, alltså hon
bekännelser
exakt, som också är hämtad utifrån sig själv och hennes datingliv. Så att jag tror att det är där man menar att hon har hittat sin stil snarare än att hon har hittat en viss genre. För att hon har ju uppriktigt sagt inte hittat en genre, tycker jag, på den.
Nej,
här
precis. Filmen. Och så tänker man att det finns ju, och sen när man talar om henne så finns det liksom någon kombination som är speciell av väldigt barntillåtet som vi var inne på, och gulligt och hyperfeminint och sådär. Och sen så väldigt barnförbjudet samtidigt.
Mm.
Finns det några andra artister som har den där mixen? Alltså vad är det speciellt för henne just?
Ja, alltså jag tänker bara, jag läste lite nu från turnén som hon är ute på nu. Hon, bland annat ska hon ju hålla på att testa massa olika liksom, sexställningar. Hon ska liksom introducera en ny sexställning i varje stad. Så att till exempel när hon spelade i Paris så gjorde hon en sån här Eiffeltornet sexställning och så vidare och så vidare. Ja, där är ju det barnförbjudna.
Nyfiken på, gör hon det ensam eller plockar hon in
någon? Ja, jag tror att det är någon dansare där.
Ah, okay.
Men hon är ju lättklädd. Hon spelar ju på sex och det är ju inte något nytt. Jag tänker också, alltså, det här är ju att som kvinnlig popstjärna anspela på sex, det är ju lika gammal som Madonna liksom. Och det är klart att föräldragenerationen satte vad de än satt i halsen. Men de blir förvånade. Så att egentligen så tror jag inte att det i sig är något speciellt. Men det jag tycker är intressant är ju att det både är barntillåtet, alltså väldigt Disney-gulligt som man får en bild av henne kring då. Mm. Men att det också innehåller de här ganska snuskiga liksom, texterna. Men så där är väl nästan Miley Cyrus då som ligger närmast, som gjorde den här Wrecking Ball-turnén och så vidare, som bröt sig fri från Disney-bojorna, ni vet. Hon var ju också en barnstjärna då.
Som red på den här stora betongklossen naken.
Ja, just det.
Är det en inbildning kanske, eller liksom kommer i musikindustrin nu väldigt många unga kvinnliga artister som på något vis ersätter de där rockbanden som knappt finns kvar, och även de där rapartisterna som dominerade listorna för några år sedan? Men, eller är det bara jag?
Det är så roligt att vi pratar om det här veckan efter att Kent har spelat för typ en kvarts miljon personer, men absolut. Men
alltså, jag vill bara påpeka att Kent slutade för ett par år sedan, kan man säga.
Och det var väl en tillfällig comeback, exakt.
Jo, men alltså, du är ju något på spåren, för att jag tycker snart, eller jag skulle säga så här, att 2024 då, det året vi har lämnat bakom oss, det var ju ett ganska exceptionellt år. Det var många kvinnliga popstjärnor som det handlade om. Dels Taylor Swift förstås och hennes Eras Tour som var världens mest inkomstbringande turné. Sen var det också Charlie XCX, Brat-skivan som alla pratade om hela sommaren och långt in på hösten. Och så var det då Sabrina Carpenter och Chapel Roan faktiskt som båda fick sitt stora genomslag förra året. Men sen är det väl också så här att om man tycker att det känns som att det är mycket kvinnliga popstjärnor och mycket kvinnor, så brukar det ju ofta handla om att det börjar bli lite mer jämlikt då, helt enkelt. Så jag vet inte, och jag tycker inte att det finns så tydliga tecken på att just det här året skulle vara så kvinnligt dominerat än så länge, även om Lady Gaga precis släppte skiva.
Nej, precis. Jag tänker, jag tycker,
men jag vet att,
Kent,
att man vill
jag
gärna.
Att Kent är ett väldigt roligt exempel på vad killarna gillar, helt enkelt. Mm. Ett band som upplöstes för 8 år sedan.
Och Thåström som är ute på turné nu.
Ja, verkligen.
Morris kommer även tillbaka nu i sommar.
Okej, okay, så att det är kvinnor som är under 30 och män som är över 70. Som är, det, där har vi det, helt enkelt. Mm. Ja, nej, men det kan väl funka. Det sägs ju att många som har sett Sabrina Carpenter på scen, det är först då man verkligen förstår vad som pågår. Showen fick 5 av 5 i Guardian. Vad känner du, Kajsa? Vad väntar du dig på torsdag och fredag?
Ja, men jag tror att man verkligen man kan uppleva henne i musiken, alltså man kan uppleva henne på skiva och så vidare, men jag tror att liksom allt det visuella kring hennes persona, det kan man bara uppleva om man ser det live. Och jag tror att personen är så stor del av hennes nya karriär eller nya bygge, det här med att, som vi pratade om, att hon anspelar på någon slags 50-tals hemmafru eller en pin-up tjej eller någonting, men att hon ändå drar det där ett steg längre och gör det roligt. Alltså det är inte nytt liksom. Det är inte nytt att en kvinnlig popstjärna leker med sin sexualitet och ska ta tillbaka den och så vidare. Och det är ju också väldigt, alltså väldigt heterosexuell musik, kan man säga. Det är en heterosexuell värld hon målar upp då. Men jag tror bara att vi kommer förstå henne mycket mer när vi nu går dit och ser henne på torsdag och fredag. Vi kommer framför allt förstå hela hennes briljanta humor. Liksom. Det är ganska få popstjärnor som är så roliga som hon är.
Och där kanske var det viktigaste i hennes, att just hon har blivit så framgångsrik just nu. Tack, Kajsa Heidel, för att du vill komma och prata Sabrina Carpenter. Vi lyssnar lite på min favoritlåt som avslutning. Love is Blind Sverige, säsong 2 är inne på upploppet, Katrin.
Jag har sett alla avsnitt.
Det är bara återträffen som återstår. Det meddelades idag att den sänds den 3 april. Och ett av paren som har stuckit ut, som ju Kajsa Heidel alldeles nyss pratade om, det var ju Ola, helt enkelt. Den andliga Ola och den avslappnade Millie. De är ju inte med längre.
Nej, det blev så mycket tråkigare när de, spoiler alert,
ja,
försvann,
ja,
för att han gjorde slut.
Han är ju en karaktär, det måste man ändå konstatera. Mm. Han bär runt kristaller som talar till honom, och han öppnade ju hårt med att säga att han hade hittat kärleken till sig själv och nu var han redo att dela den.
Mm. Och så fort han är nära en klipphäll så tar han av sig strumporna för att känna sig grundad.
Ja, Ja, är det något som du kan relatera till?
Nej, men jag har verkligen mött hans typ i yogavärlden.
Ja.
Alltså, den är ju full av människor som är sökande.
Ja, nej men verkligen. Och det fruktansvärda eller det märkliga här, det är väl att han har blivit otroligt uthängd som en obehaglig person. I en amerikansk podd som jag hörde i helgen, som inte har något med Sverige att göra, så tar man nu Ola som ett exempel på den värsta, den liksom läskigaste personen i Love is Blind någonsin och så här. Väldigt, väldigt hårt. Tror du att Ola själv förstod när han var med om det här att han skulle provocera så här mycket?
Jag tror inte det. Jag har ju ingen närmare kunskap om hans bakgrund, men utifrån då den yogavärlden där jag har doppat en tå. Om han rör sig i de kretsarna så är det ju jättemånga människor som talar om att de ska vara grundade, att de ska hitta kärleken till sig själva och bära runt på en kristall för att hitta, inte vet jag, styrka eller närvaro. Så att jag tror faktiskt inte att han förstod vilket hat, vilket fruktansvärt hat som skulle välla mot honom.
Och vad gör man nu? Om man upplever att man är mitt i denna storm. Alltså, hans kompis där, Bea, som kom in ett tag, har ju lagt ut videos där hon ber om ursäkt och så här. Är det dags för, är det så man ska hantera det här, tror du?
Nej, men han ska väl inte behöva be om ursäkt för att han är en sökande människa.
Nej.
Vet du vad jag hoppas? Jag hoppas att han är på ett retreat någonstans långt borta där alla var tvungna att lägga sina mobiltelefoner i någon liten låda så att han faktiskt inte vet hur hatiska kommentarerna och krönikorna är. Förstår du att gå in i ett sånt här projekt? Jag tror inte man förstår vad det är man utsätter sig för. Och om han dessutom kommer från en värld där kanske alla pratar lite så här. Chocken! Nej, men jag tycker att det är hemskt.
Jag tycker att det är fint, för att vi vill ju vara lite konträra ibland i det här programmet. Och det där är ändå en konträr åsikt. Att Love is Blind fortsätter att skapa rubriker och reaktioner är uppenbart i varje fall. Och det är ju om reaktioner vi ska fortsätta prata i talkshow idag. Mycket är ju sig likt sen jag tog studenten, Katrin. Nu tänker du 50-tal, men ja, det är ju ändå inte riktigt.
Det är du som säger det.
Man skulle ha toppbetyg och då så skulle man ta dem för att komma in på läkarlinjen eller juristlinjen eller på handels, någon handelshögskola, och kom man inte in där så kunde man lika gärna göra som jag och anmäla sig till lite enstaka kurser och vara lite vilse och sådär. Men på den tiden, i mitten på 80-talet faktiskt, så fanns det ytterligare en möjlighet, och det var reklamskolorna.
Mm, fanns inga som var så coola som de som hade gått på de här reklamskolorna.
De hade ju precis etablerat sig och var snart lika svårt att bli art director eller copywriter på en reklambyrå som att bli ortoped eller kirurg på något sätt. Men det var coolare. Det var absolut coolare. Till reklambranschen så sökte de smarta och ambitiösa och kreativa personerna, och det var ju där man också kunde bli rik. Lika rik som om man hade byggt ett Minecraft eller ett Spotify idag.
Ja, ja. Det minns jag också. Och de hade oftast också väldigt cool klädstil.
Ja.
Det var något ouppnåeligt över de här reklamerna.
Ja, lite svarta, va? Var inte svartklädda? Nej.
Ja, men bara du vet, så här, kanske skor från London som man inte kunde hitta i Stockholm och sånt.
Förlåt, skor från London tyckte jag var väldigt roligt. Det var... Ja, nej, absolut. Skor
det var
från
för
London.
Internet när man inte verkligen kunde beställa sådana saker.
Alltså, all respekt för skor från London. Ja, successivt i varje fall så hände grejer. Från att man kom tidigt till bio för att se reklamfilmen, för det gjorde man ju. Man gick liksom en kvart innan. Så blev reklamfilm sen något som saboterade långfilmerna på TV4, och idag så scrollar vi ju liksom reptilsnabbt förbi reklam i mobilen, medan influencers och AI påverkar vår konsumtion mer än vi kanske förstår eller vill. Vad var det som hände, undrar jag. Välkommen Frank Hollingworth, reklambyrån Kings grundare och creative director. Kanske mest känd för ICA-Stig-reklamen, eller vill du hellre precis presenterad som känd för någon annan reklam?
Nej, det går bra. Ja. Det var någon som sa, varför ser Frank så gammal ut? Han är pappa till ICA-Stig.
Och vet du vad? Det sjuka med det här, när jag tittar lite på ICA-Stig, det är att jag insåg att 2007 så utsågs ICA-reklamen till den längsta reklamserien i historien.
Mm. Och häromdagen gjorde vi 1000:e reklamfilmen.
Ja, då har vi.
Men jag undrar också, hade du coola skor från London eller motsvarande på 80-talet?
Jag kommer inte ihåg.
Från London tycker jag bra. Men du började ändå, när du började i reklambranschen, Frank, berätta, du kände du att det där var, det var den hetaste branschen? Var det därför det, var liksom, det fanns något väldigt attraktivt med branschen i sig?
Sanningen är den att jag ville nog egentligen bli uppfinnare. Eller jag trodde att jag ville bli uppfinnare. Och det där var en bransch som, där man fick hitta på saker och liksom uppfinna grejer. Fast inte uppfinningar på det sättet som vi tänker oss. Så därför så drogs jag nog dit.
Mm.
Och just den byrån, Brinnfors på den tiden, den leddes ju av en man som heter Leon Nordin. Och han hade några årtionden tidigare just uppfunnit en massa saker. Sedelräknaren och ett ankare som alltid fastnar och sådana grejer. Så att det var därför, tror jag, faktiskt som jag drog mig dit.
Ja, uppfinnare var ju någonting som på alltså det är en härlig, det var slutet på 1800-talet, så var ju uppfinnare lite grann som tech-entreprenörer idag, att man då skröt man ju med att man var uppfinnare. Jag har alltid känt att det där var en bra tid.
Och jag tycker också att jag har träffat en del reklamare i mitt liv som egentligen hade konstnärliga ambitioner.
Ja, och så var det ju. Jag tror att på den tiden så om man visste att man ville jobba med något kreativt men inte visste exakt vad, så sökte man sig till reklambranschen. Och så kanske man slutade som musiker eller skådis, vad vet jag. Men det var ett bra sätt att börja i alla fall. Man fick betalt och kunde ägna sig åt det kreativa.
Och det här är vad vi pratar om i Imperfekt. För att idag så känns det inte alls som det ser ut så här. Utan idag är reklambranschen en bransch i kris, skulle du säga, eller?
Ja, det tycker jag nog att det är. Vi har liksom lite glömt bort att reklamen i första hand måste vara underhållande och engagerande. Och vi har ju fått konkurrens. Jag menar, det är ju rätt många underhåll. Alltså, en kossa som kör motorcykel och dricker öl konkurrerar med att en reklamfilm ska berätta eller informera om att du kan byta ruta på din bil. Det är svårt att konkurrera med det. Så reklamen måste bli mycket mer underhållande och engagerande, tror jag. Mer än vad vi var förut, liksom.
För att reklamen har ju alltid varit, alltså det var ju som sagt vad vi sa, det att vi kom ju tidigt på reklamfilm, och de reklamfilmer som man kommer ihåg är ju alltid de roliga, de liksom så. Men så att det känns som att den har alltid varit så, men i det här medieklimatet som finns där det ändå går väldigt mycket snabbare idag än vad det gjorde igår, så kanske inte samma yta finns att berätta om de där historierna. Eller tycker du att generellt, om man tittar på till exempel på Super Bowl-reklamerna, som ju är den reklamyta som är dyrast i världen varje år, tycker du att kvaliteten på de filmer som visas idag där jämfört med för 10 år sedan, är den betydligt sämre idag, tycker du?
Ja, det tycker jag nog att den är. Alltså, det finns ju undantag hela tiden. Men generellt sett så tycker jag nog att reklamen är mindre underhållande, och därför så är det inte lika många som snackar om den, utan de snackar hellre om någonting annat. Och det tror jag, vi är liksom nu på rock bottom. Nu måste vi börja liksom göra kreativa revolutioner nummer 2.
Men beror det på att reklamvärlden inte lockar de vassaste eller kreativaste hjärnorna längre då?
Det tror jag inte. För det, jag tror inte att bristen faktiskt är där. För att de smartaste eller briljantaste människorna som vill jobba med reklam, de jobbar med reklam. Jag tror att det kan ha att göra med att vi det finns liksom för mycket algoritmer och data som ska berätta vad man ska göra för att nå människor. Så här ska du göra för att få klick, så här bör du göra för att någon ska se din film, du måste börja med en... Och det funkar inte så, utan reklam är i grunden övertalning, och övertalning är ingen vetenskap, det är en liksom konst. Alltså, det låter, det är inte konst så, men det är en konstform. Det är en konst att kunna övertala någon. Och det tror jag vi måste ta tillbaka och köra med på magkänsla.
Och hur tappades det bort?
Ja, det har ju tagit ganska lång tid, men jag tror att det har att göra med att vi först så digitaliserades. Alltså, när jag började i den här branschen så tjänade ju branschen pengar på att producera reklam. Det vill säga originaler som klistrade rubriker och sånt där, och så skickades det till tidningar och så trycktes det. Sen när min generation tog över i början av 90-talet, då började vi i alla fall ta betalt för idéerna. Och de idéerna blir ju inte alltid reklam, utan de kan ju också bli en produkt eller en tjänst eller en affärsidé. Och där någonstans så har den här reklamen gått förlorad, tror jag, för att ja, man förlitar sig för mycket på data och logisk verksamhet.
Är det kunderna som kräver data? Eller ja, alltså vem är det som insisterar på...
Ja, jag vill inte slänga kunderna under bussen faktiskt. Men vi,
det verkar ju oklokt. Ja, ja.
Nej, men om man vänder på det, att vi i reklambranschen har varit för dåliga på att ingjuta mod. Så det är vårt
lita
fel.
Lita på min magkänsla här.
Ja, lite så faktiskt. Och det är inte så lätt om man är marknadschef och det kommer svart på vitt. Så här når du flest antal människor istället för att fråga sig, vad är det du når dem med? Ja. Lite så.
Och influencers då? Det finns ju, jag tänker så att man tänker så att det finns massor av, om reklam handlar om att på något vis få någon att gilla ett varumärke och sen i förlängningen köpa det där varumärket, och idag så har vi då influencers som ju har samma funktion, vi har liksom hela den här AI som du pratar om, all data och sånt där. Är det, kommer det, om vi nu ska se en nästa reklamvåg, hur förhåller man sig till dem?
Alltså egentligen så är väl influencers inte någon större skillnad mot att man har haft sån här endorsing-reklam som fanns i början av 1900-talet också. Kändisar som dricker någonting och så här. Alltså alla förstår ju någonstans att de här människorna får betalt för att säga det de säger.
Mm.
Och jag tror att det nya kanske är att det finns en hel del kändisar. Ricky Gervais, den vet stand-up-komedien, han har ju en egen vodka. Dutch Barn Vodka, som han gör ganska rolig reklam för, by the way. Och det är ju någonting nytt som jag inte har sett förut i alla fall. Att liksom man promotar ett eget varumärke, så man är inte bara då betald för det, utan man tjänar ju liksom pengar. Ryan Reynolds har en tequila, tror jag. Och, ja, det finns massa exempel.
Man är tillbaka lite till uppfinnartanken helt enkelt. Jag uppfinner någonting och säljer det själv.
Ja. Men känner ni inte konkurrens av influencers?
Jo, det är klart vi gör. Verkligen. Så att, och det gör vi ju även av liksom... jag menar, Lasse Löndahl gjorde väl reklam för någon läsk på 50-talet, tittar vi på. Det är liksom, det kände väl läsktillverkarnas reklambyrå konkurrens av på den tiden. Fast i en annan skala, men hänger du med? Mm. Jag tror att det är i grunden samma grej faktiskt.
Och det här då, Frank, avslutningsvis, att vi ska, att reklamen ska resa sig som en fågel Fenix ur de här askorna som vi befinner oss i och bli stor igen. Hur går det till?
Nej, men jag tror att, jag har tjatat om det nu lite grann, men jag tror att branschen har lite för länge varit intresserad av hur man når så många människor som möjligt, istället för att tänka kvalitativt, hur når vi människorna med ett bra och underhållande budskap som gör att de blir engagerade. Och hur det ska gå till är att man anlitar några duktiga reklamare som
som kan sälja sin magkänsla.
Ja, men lite faktiskt det är så. Och det är jävligt svårt att övertala folk till det.
Provat på skor från London.
Man kan säga att reklambranschen har varit jävligt dålig på att göra reklam för sig själv.
Det är sant. Och ja, och vi stannar väl där egentligen. Ja. Men jag håller med. Jag tänker att skor från London kanske kan vara en del av pusslet. Tack så mycket, Frank Hollingworth, för att du kom och ville prata med oss om reklamens framtid i talkshow. Och ja, nu är det dags för en rykande färsk rapport från den mörkaste skrymslena av Sveriges kulturvärld med mästerdetektiven Mårten Nansén.
Tack för det. De kreativa branscherna i Sverige omsätter 650 miljarder kronor och sysselsätter nästan 250 000 personer. Det står klart när deras ekonomiska effekter nu kartlagts för första gången.
Det är överraskande mycket, både i omsättning och sysselsättning.
Elisabeth Widlund Fornelius är kansliansvarig på föreningen Kreativ Sektor, som på regeringens uppdrag tagit fram statistiken som omfattar allt från elefanter som H&M och Spotify till individuella konsthantverkare och författare.
Så det är ju en viktig del av Sveriges ekonomi, och det anses nu för tiden vara en av Sveriges basnäringar, faktiskt den nyaste basnäringen.
Ja, basnäring utnämndes de kreativa branscherna till i den senaste regeringsförklaringen. Och när rapporten nu lämnas till kulturministern hoppas Elisabeth Widlund Fornelius att den ska få effekt.
Nu hoppas vi väldigt mycket på att politiken samordnar sig ännu mer kring de här branscherna, för att branscherna spänner över många olika politikområden och stora delar av näringslivet.
Men ska man få till ökad export och internationalisering behövs både kompetenshöjande insatser och kapitaltillskott, säger hon.
Och i och med att man ser att branscherna är så pass stora, så tror jag att man kan bättre hitta speciallösningar då. För att de här branscherna är olika sinsemellan och de utvecklas väldigt snabbt.
Elisabeth Widlund Fornelius på Kreativ sektor, intervjuad av Kulturnytts Anton Bennebrandt. Idag går remisstiden ut för förslaget att slå samman Moderna Museet, Statens konstråd och Arktes, tre kulturmyndigheter som regeringen hoppas ska bli en. Arktes, som är statens centrum för arkitektur och design och en av de tre myndigheterna som förslaget gäller, avstyrker helt. De skriver att utredningen har för stora brister för att utgöra underlag för vidare arbete. Bland annat ska utredningen innehålla ett 50-tal sak- och faktafel enligt Arktes. Statskontoret tillstyrker däremot en sammanslagning av Arktes och Moderna Museet, men är inte lika positiva till att Statens konstråd ska ingå i den här nya myndigheten. De fördelar som utredningen pekar på är inte tillräckligt konkreta och de besparingar man hoppas på beskrivs som teoretiska. Själva skriver Statens konstråd att det saknas både riskanalys och en vision för den nya myndigheten i utredningen. Idag finns två statliga myndigheter som köper och beställer konst, Moderna Museet och Statens konstråd. Om förslaget genomförs så blir det en enda, vilket medför ökad maktkoncentration och riskerar att leda till minskad konstnärlig mångfald enligt konstrådet. Moderna Museet har ännu inte lämnat in sitt remissvar. Musik nu. När Mumford och Sons släpper sin första skiva på 7 år så är de tillbaka i det folkrockland där de började sin musikaliska resa för drygt 15 år sedan. Ett klokt val, tycker Kulturnytts Andres Krisa.
Mumford & Sons, som slog igenom tidigt 2010-tal med folkmusik i modern skrud, har sedan dess varit ute på villovägar i ett antal år. Britterna har lekt U2 och Coldplay med blandat resultat. Men nu är den akustiska gitarren, banjon och ståbasen tillbaka. Som tillsammans med körsången smidigt formar sig runt sångaren Marcus Mumfords delikata bariton. Allra bäst är det när bandet lyckas karva fram ett lite mörkare sound. Och det är ofta när man skalar av ljudbilden och låter Marcus Mumford jobba i sina lägre register som texterna plötsligt känns dagboksnära. Defeat and surrender always feel the same to me. Lägsta nivån, den är hög och det är kompetenta musiker som vet hur man skapar en levande dynamik över 10 spår. Men samtidigt är det sällan det här riktigt lyfter till de allra högsta höjderna. Och jag, Andres Krisa, kan inte ge mer än en 3 i betyg till Mumford & Sons Rushmere. Let your anger go to hell.
We're up alone. Vet ni vad som kännetecknar kvinnor i Älvdalen?
Nej.
De har visat sig vara oväntat intresserade av dragspel, rapporterar P4 Dalarna.
Den här digitala världen gör att vi verkligen vill göra någonting på riktigt. Med händerna, alltså att lära oss saker.
Hanna Risander fick ett dragspel i 40-årspresent. För att lära sig att spela så gjorde hon en efterlysning efter fler spelsugna i sociala medier. Hanna berättar att allt ifrån 16-åriga tjejer till 94-åriga damer nappade.
När vi hade tagit in 10 som skulle få gå kursen så hade vi fortfarande 50 i kö. Och då hade vi också frågor från både Mora och Rättvik om att starta upp dragspelskurser där. Så att intresset var ju enormt.
Nu står ett 40-tal kvinnor i kö och vill lära sig att spela. Mattias Linda är en numera ganska upptagen dragspelslärare.
Ja, blev väl lite chockad först. Det var lite mer än jag trodde att jag skulle få ta på mig. Men ja, ta väl några i taget, tänker jag.
Josefin Edvardsson Snöfors, P4 Dalarna.
Ja, tack så hemskt mycket, Mårten. Vi pratade ju om Sabrina Carpenter och vi undrade var männen i den samtida musiken finns. Och de verkade finnas helt enkelt i Kulturnytt. Mm. Imorgon så ska vi prata lite om den allsvenska fotbollen, eller hur, Katrin?
Det ska vi göra.
Ja, säsongen drog igång i helgen. Mm. Jag läste att AIKs tränare, han var väldigt nöjd med att hans trupp i en träningsmatch mot Öster sprang både längre och snabbare än Liverpool brukar springa i sina Champions League-matcher.
Ja, grattis.
Det låter ändå imponerande, eller?
Ja, det gör det. Ja.
Lite märkligt tycker jag att AIK förlorade den här matchen mot Öster med 0-3. Det verkade inte grumla den här tränarens glädjebägare.
Eller så ägnade han sig åt fokusförflyttning.
Kanske. Annars så var, tänker jag, det mest uppseendeväckande kanske i helgen, det var kanske det här.
Här kommer en boll upp mot Faraj som är på rätt sida. Ah, det blir 4 mål från Omar Faraj. Här kommer han då för sitt femte. Han rullar in 5-0 Degerfors.
Omar Faraj i Degerfors gjorde alltså 5 mål i den här matchen mot Halmstad helgen.
Imponerande.
Ja, otroligt. Jag tänker 3 mål i samma match kallas ju hattrick. Mm. Finns det något över hattrick? Alltså, ja, vad ska man kalla det här?
Det har säkert ett namn.
Ja.
Men i hockey finns det ju, där kan man köra, du ska göra 1 mål, 1 assist och vara med om 1 slagsmål.
Mm-hmm.
Det är en annan typ av hattrick.
Man är goat om man gör allt. Ja. Lite oklart.
Ja.
Ja. Ja, det är i alla fall imponerande. Imorgon däremot, kanske inte, då är det inte själva matcherna vi fokuserar på i fotbollsallsvenskan.
Nej, utan ramsorna på läktaren.
Ja. Och har du någon ramsa som du vill dela med dig av direkt?
Sassa, brassa, mandel, massa. Vi vill höra näten prassla. Till exempel.
Ja, alltså jag är stum över framförandet.
Jag är en sportig tjej från Hedemora,
intensiteten
Jonas.
Intensiteten i framförandet. Imponerande. Ja, men nu, sändningstekniker idag, så ska jag säga var Maria Stillberg, dagens producent, Amanda Rydman. Och nu är det dags att höra lite grann om Marine Le Pen, kan jag tänka mig.
Ja, det har du rätt i. Ja. Mikael Sjödell och Helena Groll här i Studio 1-studion. Självklart om beskedet som kom idag, Nationell Samlings Marine Le Pen. Hon döms för bedrägeri, fängelse och så får hon inte kandidera till president i nästa presidentval. Stor skräll.
Stor skräll. Thomas Lindbom kom precis in i studion. Han ska vara med och analysera och kommentera. Och så ska vi hinna med det där som vi puffade för häromdagen men som aldrig blev av. Det här med om elever duschar eller inte. Det vill säga att de duschar inte efter gymnastiken. Varför är det så? Ni kommer få höra många röster kring det. Det ska vi hinna med och sen, ja.
Så är det avtalstider också. Ja, vi väntar ju på besked i avtalsrörelsen.
Kanske kommer under vår sändning. Mm.
Totalt blir omkring 1700 av alla anställda på Northvolt i Sverige kvar i det konkursade batteriföretaget. Det meddelade konkursförvaltaren tidigare idag. I fabriken i Skellefteå kommer fortsatt 1200 medarbetare vara kvar, men flera tusen måste gå. Och många av dem har lämnat sina hemländer för att ta jobb hos just Northvolt. Skyddsombud Johan Brännström beskriver stämningarna.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig.
Och i Västerås där Northvolt utvecklat batterierna måste nära alla 800 medarbetare sluta. Oliver Tsabo är skyddsombud där.
Det är klart att det är en stor oro för folk. Kommer det vara jag? Kommer det vara min kollega bredvid mig? Vad händer nu? Så att självklart finns det en stor oro.
Och de närmaste dagarna kommer företaget att skicka ut skriftlig information till de medarbetare som måste lämna. 3 ryska diplomater i Moldavien har förklarat som persona non grata, det vill säga icke önskvärda personer och tvingas lämna landet, det meddelar det moldaviska utrikesdepartementet. Personerna ska ha utfört aktiviteter som strider mot den diplomatiska statusen, enligt ministeriet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och Rysslands utrikesministerium har svarat att de ska slå tillbaka. Och precis nu får vi reda på att jämställdhetsminister Paulina Brandberg avgår. Det berättar hon för nyhetsbyrån TT. Och mer om det här i kommande sändningar under eftermiddagen. Det sätter punkt för Ekots nyheter i studion Julia Brynolfsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Franska högerpolitiken Marine Le Pen döms till fängelse och får politikförbud med omedelbar verkan.
Ja, Studio 1 måndag där vi börjar med skrällen i Frankrike. Helena Groll och Mikael Sjödell här.
Vi väntar också på besked från parterna i avtalsrörelsen. Vi hoppas kunna ge en bild av löneläget i Sverige framåt.
Och så Belgien där facken utlyst generalstrejk idag för att de är missnöjda med villkoren.
Så har vår reporter varit och pratat med högstadieelever om varför de inte duschar efter idrotten.
Och speciellt när ingen gör det så blir det inte som en norm att duscha. Och då blir det nästan konstigare att duscha. Så om man duschar så typ kollar folk på en som så här, varför duschar du?
Och sen här Studio 1 efter klockan 17. Nya turer kring Northvolt-fabriken. 1700 får stanna men ännu fler får gå.
Välkomna att vara med oss fram till 17:15.
Där vi alltså börjar med beskedet nu på förmiddagen. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen döms alltså för bedrägeri med EU-medel till 4 års fängelse.
Hon får heller inte ställa upp i presidentvalet 2027. Det här beskedet kom från fransk domstol idag. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent, hur stor skräll är detta?
Det är ju otroligt stort och det började ju diskuteras redan förra veckan hela tiden i nyheterna, så att det är mycket stort. Ingen trodde att det skulle gå så här, tror jag.
Och 4 års fängelse sa vi, i praktiken kommer hon inte skaka galler, eller hur?
Nej, 2 år är villkorligt och 2 år är med sån här fotboja, elektronisk fotboja.
Okej. Och vad innebär då det här förbudet mot att kandidera till offentliga ämbeten som vi nämnde också? Hon får inte ställa upp i presidentvalet.
Nej, under 5 år så kommer hon inte kunna väljas till varken då i de lokala valen eller de kommunala valen som är nästa år eller i då presidentvalet 2027. Och hon hade ju kanske framförallt då siktat in sig på presidentvalet 2027 som många anser att hon skulle haft väldigt stor chans att vinna. Så det är väl där det börjar bli att många tycker att det har blivit ett politiskt beslut i domstolen att hon inte ens får chansen att ställa upp i presidentvalet.
Mm. Och den här domen då, den lästes ju upp under 2 eller 3 timmar, men Marine Le Pen själv då, hon lämnade innan domaren hade läst färdigt. Varför då?
Dels så tror jag att hon inte riktigt hade räknat med att det skulle bli den här domen, och sen så ville hon undvika frågor. Hon lämnade och tog sig till partihögkvarteret och samlade människor runt omkring sig för att analysera vad som pågick. Och ikväll så kommer hon att vara med i fransk tv 8:00, och då kan man ju höra vad hon säger och hur hon kommenterar det här själv. Mm.
Ska vi bara påminna då, vi sa ju i på annonsen här att hon döms för bedrägeri med EU-medel till 4 års fängelse. Exakt vad är det hon har gjort?
Alltså det här var när de var ifrån pengar som skulle användas för att anställa assistenter i EU-parlamentet. Har hon istället flyttat över på ett organiserat sätt till att använda för att bygga upp partiarbete i Frankrike. Så de har skapade då fiktiva assistenter som aldrig bodde i Bryssel, aldrig arbetade i Bryssel, utan istället jobbade i Frankrike med det interna partiarbetet. Och det är pengar som de aldrig hade haft råd med annars att anställa de här personerna. Alltså själva partiet vid den tidpunkten.
Och du, Cecilia, du är i södra Frankrike. Le Pen har många supportrar i den delen av landet. Vad har du mött för reaktioner på den här domen?
Alltså här i den lilla staden Cavalier där jag sitter, där är 56% som röstade på dem förra året. Men jag träffade ett annat par, de var från Saint-Étienne som ligger utanför Lyon. Och jag ställde frågan till dem, för det är en sak som har sagts här är att val, alltså för de sådana som varit kritiska till domen, att val ska avgöras för urnorna och inte i domstolar. Så jag ställer den frågan till dem vad de tänkte, Roger och Marie. Vi kan väl lyssna.
Elle a quand même, si vous voulez, des millions de gens derrière elle, et je pense que c'est quand même normal malgré tout qu'elle puisse avoir l'occasion de se présenter. Elle représente quand même
11 millions, non, n'est-ce pas, ce qui ont voté pour elle?
À peu près, ouais. Mm. Voilà, ouais.
Parce que avec tout ce qu'on voit maintenant en France,
comme par exemple,
pas de tout. Cette délinquance et tout c'est tout ça quoi.
Nej, men de tycker ju då att hon ska få rätten att låta då väljarna få säga sitt. Och den här kvinnan säger sånt. Man undrar egentligen vad som pågår i domstolarna med tanke på hur mycket brott det är i Frankrike och vad är det de gör. Jag fick ju en känsla för det, även om de inte sa det rakt ut, att det här var personer som stödde Marine Le Pen. Mm.
Och inför det kommande franska presidentvalet, du var ju inne på det, Cecilia Blomberg, då är hon, Marine Le Pen, en av de politiker som haft starka stöd i opinionsmätningarna. Här i studion, Thomas Lindbom, Frankrikekännare, författare. Det här att Le Pen nu döms till fängelse, till politikförbud, hur smärtsamt är det för henne och partiet?
Ja, det är fruktansvärt, eftersom det finns ju visserligen har växt fram en kader av andra politiker inom det partiet, inklusive då den unge 29 år gamla Rodan Bardella, som ju har varit tänkt och kanske om Marine Le Pen skulle bli president som premiärminister. Men han är ju ändå bara 29 år, även om ungdomar ibland kan vara väldigt duktiga, så är han ju fortfarande ett relativt oprövat kort. Så för partiet är det här ju oerhört bekymmersamt.
Vi hörde Cecilia Blomberg referera till en del av kritiken mot den här domen. Det är att domstolarna, de är politiserade i Frankrike. Ligger det någonting i den där kritiken?
Alltså det är ju väldigt svårt att svara på det sättet egentligen, så enkelt. Man kan väl snarare säga att det finns en konflikt mellan politik och domstolar. För många franska politiker på hög nivå har ju på de senaste decennierna råkat ut för och alltså också själva begått olika former av ekonomisk brottslighet. Men de upplever att de har fått hårda domar. Och det som framförallt sticker ut i den här affären är ju det att domstolen har beslutat att Marine Le Pen inte ska få möjlighet att ställa upp för ett nytt ämbete. Och man upplever att det är en politisk dom. Däremot så är det nog många som inser att domen i sig med fängelset och så vidare och böter, det är rätt rimligt, för det är svårt att komma runt att de här brotten faktiskt har begåtts.
Mm. Men Thomas Lindbom, du som har följt fransk politik så länge, är du förvånad över att det ändå blev fängelse och också politikförbud här?
Inte att det blir fängelse. Även om jag från början inte trodde möjligen att den här affären var så lika allvarlig som jag sen konstaterade att den faktiskt är. För den är, det är ju ett ordentligt brott som de har begått. De har ju systematiskt plockat pengar så att säga från EU-sidan till och använt i den franska inrikespolitiken. Och det är ju liksom helt... Helt klart, men däremot det här med att ge henne förbud på 5 år, det kan jag nog tänka att jag förstår de som reagerar. Och det är ju inte bara det egna partiet, utan det gäller ju också politiken i stort.
Vi ska väl säga bara också att samtliga åtalade nekar till anklagelserna, och det har också kommit uppgifter om att den här domen kommer att överklagas.
Vi kan väl kolla också, vi har med oss Benedikt Berner Eides som är statsvetare knuten till Collège de France i Paris. Thomas Lindbom är inne på det, starka reaktioner och kanske förvåning.